Det var ju 2 veckor sedan vi var här sist. Och jag vill repetera lite grann det som vi har tittat på hittills. Några av er har kanske inte varit med på alla möten heller. Men i vårt första möte så tittade vi på 3 stycken tolkningsverktyg som vi ville använda oss för att kunna förstå uppenbarelseboken, för att kunna förstå profetiorna i allmänhet. Och det första var att fokusera på Jesus. Vi behövde fokusera på Jesus, om vi inte på alla andra saker som sker runt omkring. Allting som uppenbarelseboken handlar om Jesus och vem han är som person. Historicism såg vi var en annan sån sak. Att händelserna i uppenbarelseboken utspelar sig från Johannes tid ända fram till sista tiden. Och sen den viktigaste, det är att låta skrift tolka skrift. Och det är alltså vi måste låta Gamla testamentet tolka uppenbarelseboken, eftersom det bygger på språket ifrån Gamla testamentet. I vårt andra möte så tittade vi på kampen mellan gott och ont. Och vi såg hur draken och lammet var i strid i uppenbarelseboken. Och vi såg att lammet var Jesus och att draken representerade Satan. Och vi såg på deras ursprung och vi såg hur den här konflikten utspelade sig i uppenbarelseboken. Och vi såg att Jesus vinner striden. Vi såg i vårt tredje möte på frälsningen och Jesu återkomst, fokuset, klimaxet i uppenbarelseboken. Och vi såg hur hela frälsningsplanen är faktiskt fokus även i uppenbarelseboken. I vårt fjärde möte så tittade vi på antikrist. Vi såg att Bibeln talade om en figur som Satan använder sig för att få tillbedjan. Om Satan skulle hoppa upp här och bara säga, det är jag som är Satan, tillbe mig. Så skulle väldigt få kristna säga, ja, vi ska tillbe dig. Och det här vet Satan, han är inte dum. Han är en skapad ängel, mycket intelligent. Och därför så, istället för att göra på det ett sånt öppet sätt, så försöker han att lura till sig tillbedjan. Och det gör han då genom den här figuren antikrist. Vi såg hur antikrist faktiskt härmar Jesus i allt som han gör. Vi identifierade det här vilddjuret, eller antikrist, om man vill uttrycka det så, i uppenbarelseboken 13. Och vi såg att det var samma figur som i Daniel kapitel 7, det här lilla hornet. Och vi letade upp 10 stycken kännetecken på vad det här vilddjuret faktiskt handlade om. Och vi såg efter att vi hade tittat på de här 10 kännetecknen att tyvärr så kunde det inte passa in på någon annan makt än den romerska kyrkostaten. Vi såg att reformatorerna var alla överens om vad eller vem antikrist faktiskt var. Vi såg att det står så här: Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer på 1600-talet, Bunyan, översättaren av King James Bibeln. Och de som publicerade Westminster och Baptistrosbekännelsen, Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Nu handlade det här om att alla katoliker var onda. Inte alls. Vi såg mycket tydligt att Gud har sitt folk även i Babylon, eller hur? Han har sitt folk även i det här systemet. Men systemet är ett system som har förföljt Guds folk. Som säger sig vara Gud på jorden. Som säger sig kunna förlåta synder. Som förändrar på Guds bud. Och som inte alls representerar den kristendom som Bibeln lyfter fram. Och därför så protesterade många emot det här. Och det var just därför vårt land är idag protestantiskt, och det kommer just ifrån det här att vi protesterar emot emot det här systemet. Vi såg att Luther, han var av det här samma övertygelse, men det var inte någonting som han kom fram till bara för att få lite extra kraft i sin polemik. Utan han sa att det smärtade mig, även om jag hade skriften på min sida, att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Hans orsak till att han kom fram till det här var för att han läste Bibeln. Och han såg kännetecknena och han såg att det finns inget annat som kan passa in på det här. Det här är vad Bibeln varnade för. Vad Jesus varnade för i Uppenbarelseboken och vad han varnade för i Danielsboken. Så på det här sättet, det här var vad vi tittade på. Idag så ska vi titta på märket. Vilddjurets märke kallar man det ibland för. Och det finns en hel del olika teorier och tankar om det här. En figur, en man som heter José Luis de Jesús Miranda. Någon som känner till honom? Ingen? Ja, bra. Jag vet inte om han lever ännu, men han kom och han påstod sig vara Jesus Kristus. Han bodde i Florida ett tag. Och han var en före detta heroinmissbrukare. Och hade massa problem. Men han kom och han sa att jag är Jesus. Och han sa att det finns ingen synd. Och han sa också dessutom att han var antikrist samtidigt. Och han fick miljontals med efterföljare. Han fick över många miljoner efterföljare som trodde att det här var Jesus. Ni kan slå upp det på nätet om ni vill. Och han tatuerade in hos sina efterföljare 666 i nacken eller på andra ställen. Han tatuerade in just det här för att han tog det som sitt märke. Och många människor funderade på, kanske är det där som är vilddjurets märke. Kanske är det där som Bibeln varnade för att vi skulle göra. Ja, andra är lite mer resonliga. De tänker att men det där är troligtvis inte vad. Han var bara en liten sån där virripanna som inte visste speciellt mycket om någonting. Andra tror att det kanske är ett chip som inopereras i handen eller i pannan. Och att man inte kan köpa eller sälja om man inte har det här. Det har blivit populärt, det har blivit en trend att inoperera chip i handen. Och nu och då så ser jag hela tiden kristna, också välmenande kristna, som lyfter fram det här och de säger: akta er för vilddjurets märke, här är vilddjurets märke, varning för det här chippet som kommer att inopereras. Vad är vilddjurets märke? Idag så ska vi titta på hur vi undviker märket. Vi kommer kanske inte identifiera just själva märket, men vad jag skulle vilja titta på är hur vi undviker det här märket. Och det gör vi väl i att göra. Om vi slår upp era biblar till Uppenbarelseboken 14 så finner ni den kraftfullaste varningen i hela Bibeln. Uppenbarelseboken kapitel 14. Och vers 9. Det står: en annan ängel, den tredje, följde dem och sa det med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Wow. Det finns ingen kraftfullare varning i Bibeln som vi kan läsa om. Det här är den mest allvarliga varningen för de som tar emot vilddjurets märke. Så vi vill inte ta emot det här, eller hur? Var det än är. Hur många vill göra det? Ja. Ingen. Så jag vill undvika det till varje pris. Och då är det frågan, om Gud ger en sån här stark varning, lämnar han det upp till oss att gissa oss fram till vad det är? Eller tror ni att han faktiskt ger oss instruktioner om vad det faktiskt handlar om? Jag tror att om han ger en sån här stark varning, han säger: du kommer förlora ditt eviga liv om du tar emot det här märket, vad det än är. Men tyvärr, jag kommer inte berätta för dig vad det är för något. Det vore ganska elakt, eller hur? Nej, Visst är det kryptiskt skrivet, så man kanske inte kan förstå det så fort man läser direkt. Eller man läser ytligt. Men om vi låter Gamla testamentet förklara Uppenbarelseboken, så kommer det bli glasklart vad det här handlar om. Ingen behöver gå härifrån och fundera på, tänk om jag har fått det, tänk om jag inte har fått det. Utan vi kommer titta på det utifrån Bibeln idag. Om ni har era studieblad där, så får ni gärna ta upp dem. Och det står på fråga 1 där. Vad kommer hända med dem som tar emot vilddjurets märke? Det borde ni kunna svara på vid det här laget. En av de där tre, så kan ni ringa in ert svar där ni tror att det är. Nummer 2. Så står det, med vad kommer vilddjurets agenter att hota alla i världen som inte tar på sig vilddjurets märke? Nu tätnar intrigerna lite mer här. För i Uppenbarelseboken 13 så står det att inte bara är det Gud som varnar människor för att ta emot vilddjurets märke. Men faktum är att vilddjuret gör allt som det själv kan för att få andra att ta emot det. Uppenbarelseboken 13, vers 15-17, så står det så här. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Wow. Så vad kommer vilddjuret att göra? Kommer han säga, ja, det är frivilligt att ta emot det här märket? Kommer han säga så? Det kommer han inte. Han kommer tvinga alla, små, stora, rika och fattiga, att ta emot det här märket. Och hur gör han det? Han hotar. Han säger att om ni inte tillber det här, om ni inte tillber vilddjuret och tar emot märket, så kommer ni att dödas. Eller ni kommer i alla fall få ekonomisk bojkott. Ni kommer inte kunna köpa eller sälja om ni inte tar emot det här. Så visst, vi har ett val, men det blir ett mycket, mycket svårt val. Bibeln talar om en global kris där religionsfrihet kommer att ifrågasättas. Där man tvingas till att tillbe och ta emot det här märket. Och om man inte gör det, så riskerar man att antingen inte kunna köpa eller sälja, eller att förlora huvudet. Men å andra sidan, om vi tar emot det, om vi böjer oss för de här påtryckningarna, så kommer vi förlora vårt eviga liv. Så vilket är mest värt egentligen? Men förstår ni, det här kommer vara en otroligt svår kris. Och hur ska vi kunna vara redo? Hur ska vi kunna säga, ja, jag vill hellre låta bli att köpa och sälja, hellre riskera mitt eget temporära liv än att ta emot det här märket? Det här kräver en otrolig förberedelse från vår sida. Ett lojalitetsprov blir det här, som verkligen skiljer agnarna från vetet. Vilka är det som verkligen älskar Gud? Vilka är det som verkligen tjänar honom? Eller vilka är det som bara påstår sig tjäna honom, men sen när det blir lite jobbigt så böjer man sig för påtryckningarna? Det står så här i 3:an. Uppenbarelseboken förutsäger här en global kris som kommer göra det oerhört svårt att vara lojal till Gud. Krisen kommer att vara ett lojalitetstest som verkligen skiljer agnarna från vetet. En så allvarlig varning behöver förstås till varje pris. De allvarliga följderna av att ta på sig märket visar att det inte handlar om någon ytlig pryl som ska inopereras i handen eller i pannan. Märket nämns alltid i samband med tillbedjan av vilddjuret. Tänk efter själv. Om det verkligen är så att vilddjurets märke är en tatuering, eller om det är ett chip som inopereras i handen. Okej, låt säga nu att hela världen påtvingas det här. Här kommer polisen och de brottar ner moster Agda. Och de ger henne en spruta i handen. Och så får den här chippet i handen. kommer Gud säga, ja, nu har du märket, nu kommer du att hamna i helvetet, nu kommer du att gå evigt förlorad. Låter det logiskt?
Nej.
Det låter inte logiskt. Det här handlar om någonting mycket djupare, inte någon ytlig teknologisk pryl, utan det handlar om tillbedjan. Var du än läser om vilddjurets märke så handlar det alltid om tillbedjan. Det står alltid i samband med tillbedjan. Lägg märke till det. Vers 15. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla små, stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Så det handlar om att tillbe vilddjurets bild och ta emot märket. Och det står också i kapitel 14 och vers 9 i den tredje ängelns budskap. Det står, den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds fredes vin. Så det här märket är inte bara någonting som man tar, utan att också visa sin tillbedjan. Vem tillber jag? Och det är någonting vi gör med hjärtat. Det är det här som är kampen. Satan vill ha vår tillbedjan. Han kämpar. Han har kommit på det här antikristsystemet för att leda människor till att tillbe honom. Miljoner människor de ser till påven istället för att se till Jesus. Han lurar människor in i en falsk trygghet. Och här så kommer det slutliga krisen. Den slutliga krisen. Vad handlar det här om då? Ja, om vi låter Gamla testamentet tolka Uppenbarelseboken så blir det väldigt klart. För bildspråket om ett märke i pannan eller handen, det var ingenting som Johannes hittade på. Utan det här nämns gång på gång på gång i Gamla testamentet. Här är ett av de ställena. I femte Mosebok kapitel 5 så ger Gud de 10 budorden. Vad ger han för någonting? De 10 budorden. Ni är med? De 10 budorden i kapitel 5 i femte Mosebok. I kapitel 6 så säger han dessa ord. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om, alltså de 10 budorden, skall du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Låter det bekant? Det här är vad det handlar om. Det är härifrån bildspråket kommer. Det är inte någonting nytt som Johannes kom på. Andra Mosebok 13:9. Det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna. För att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Så vad skulle de lägga i handen eller pannan? Vad är ett högteknologiskt chip som Gud sa här? För nu ska ni inoperera det här i handen eller pannan. Det var inte det. Det var inte en tatuering som de skulle lägga in, utan det var Guds bud som de skulle lägga i handen eller i pannan. Ja, men vad betyder det då, Jonathan? Betyder det att de skulle ta stentavlorna och bokstavligen binda dem runt huvudet? Eller runt handen? Ja, då skulle bara en enda person kunna göra det, för det fanns ju bara 2 stycken tavlor. Så det kan ju inte betyda det bokstavligt. Betyder det att vi ska tatuera in vissa delar av Guds bud i vår hand eller vår panna? Nej, det var inte det heller det betydde. Låt oss titta på vad det står. Femte Mosebok 11:18. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne. Och binda dem som ett tecken på er hand och de ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Pannan representerar vårt sinne. Gör inte det. Det är det vi tänker med. Det här hjärnan sitter. Handen representerar våra handlingar. Gud vill att vi ska lägga lagen i våra tankar och i våra handlingar. Han vill att vi ska tänka på dem och att vi ska handla efter dem. Att vi ska tro på dem och att vi ska agera utefter det som Gud har sagt. Hänger ni med? Ganska tydligt, eller hur? Så vad händer i uppenbarelseboken? Ja, där kommer vilddjuret och säger nej, 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 lägg inte Guds lag i handen eller i pannan. Jag har en annan lag som ni ska lägga i handen eller i pannan. Jag har ett annat märke som ni ska lägga i handen eller i pannan. Det handlar om en lojalitetstest. Vem är det som vi vill lyda? För vad skulle Antikrist göra? Vi läste om det här i vårt förra möte. Att han ska tala mot den högste. Det är alltså häda. Han ska ansätta den högstes heliga. Förfölja Guds folk. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Är Finlands lagar heliga?
Nej.
Nej, det är de inte. Heliga lagar, det måste vara Guds lagar, eller hur? Så det här är ett angrepp direkt emot Gud. Gud, han gav de 10 budorden. Och det står att de är heliga och goda i Romarbrevet kapitel 7. Så de heliga lagarna som Antikrist förändrar på är Guds bud. Och med andra ord så kommer här Antikrist och han förändrar på de 10 budorden, vilket vi såg att han hade gjort. Och sen så säger han här, ta de här och lägg dem i handen eller i pannan. Och om du gör det, om du inte gör det, om du inte följer deras mina lagar, då kommer du straffas. Och Gud säger, om du följer vilddjurets lagar istället för mina lagar, så kommer det att resultera i att du faktiskt förlorar din frälsning. Nu kan det tyckas konstigt, för vi är inte frälsta utav gärningar, utan utav tro. Men vi kommer in på det så småningom. Titta bara i Uppenbarelseboken kapitel 14. Det här är egentligen allt vi behöver veta för att undvika vilddjurets märke. I Uppenbarelseboken 14 och vers 9 så står det: en annan ängel, den tredje, följde dem och sa det med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Och lägg märke till vers 12. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så häng med, det finns två grupper här. Först kommer ängeln och säger: varning, varning, ta inte emot vilddjurets märke. Ta inte emot det här märket. Och sen så säger den, och så säger ängeln att om du gör det så kommer det hända de här sakerna. Sen så kommer han och säger: men här borta så finns de heliga och de har uthållighet. Och vad gör de? Ja, de håller fast vid Guds bud, eller hur? Ser ni det? Och de har Jesus har tro på Jesus. Så det finns två grupper. Antingen är du bland dem som har vilddjuret som märke, eller så är du bland dem som håller Guds bud och tror på Jesus. Yes?
Kan du öppna lite det här med vad det här vilddjuret kan tänkas vara? Vad symboliserar det i dagens läge?
Vad symboliserar vilddjuret? Jo.
Ja, vad är det här?
Det var det vi tittade på i vårt förra möte. Faktiskt. Och det representerar ett rike, en nation som hade en ledare som påstod sig vara Jesus och som påstod sig kunna förlåta synder och som påstod sig ha förändrat på Guds bud och som påstod sig, eller som faktiskt förföljde Guds folk och som regerade en viss tidsperiod, alla de här kännetecknarna som vi pratade om. Och det enda som passade in på den beskrivningen, enligt min övertygelse, enligt reformatorernas övertygelse, var att det är den romerska kyrkan. Och det betyder inte att katoliker är onda, men det betyder att det här systemet är ett system som Bibeln varnar för. Svarar jag på frågan? Du kan, det kanske har fler frågor, men jag har en lapp från förra gången som du jättegärna får titta på också, som kan ge lite mer klarhet i det. Men det är viktigt att veta, för att om vi ska veta vad vilddjurets märke är, så måste vi först veta vad vilddjuret är, eftersom det är vilddjurets märke. Så vi ska titta lite mer på det i ett senare möte. Men allt som vi egentligen behöver veta idag är att om du vill undvika vilddjurets märke, håll Guds bud och tro på Jesus. Vad ska vi göra om vi vill undvika vilddjurets märke? Två saker. Håll Guds bud och tro på Jesus. De två sakerna. Men låt oss gräva lite ytterligare dock. Uppenbarelseboken 7 där. Eller vi skippar det här förresten. Då kan man ju tycka att. Ja, låt oss titta på nummer 8. Står det: när Jesus kom förändrade eller upphävde han något av de 10 budorden. Nummer 8. Och då ser vi vad Jesus säger i Lukas kapitel 16 och vers 17. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Så har himmel och jord förgått den? Så kan vi lita på att inte en enda prick av lagen har ändrats? Det kan vi. Matteus kapitel 5, vers 17-19. Jesus säger: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så Jesus sa inte minsta prick skulle upphävas. Jesus kom inte för att upphäva den. Konflikten i sista tiden handlar helt enkelt om vems bud vi kommer att lyda. Antingen Guds oförändrade 10 bud eller Antikrists förändrade version. Tillbedjan och lydnad är faktiskt väldigt starkt sammankopplade termer i Bibeln. När Jesus sa: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna, så kopplar han ihop de här två. När vi tillber Gud och tjänar honom, det är ungefär samma sak. Det är det som han säger. När vi lyder Gud, det visar vem vi tillber. I Markus kapitel 7, vers 7-8 så säger Jesus: förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människostadgar. Så Jesus säger att när vi upphäver Guds bud, så dyrkar vi honom förgäves. Det är ganska allvarligt. Eller hur? Om jag säger att det är onödigt att hålla det här budet om att hedra din far och din mor, eller det här om att inte mörda, det spelar inte så stor roll. Men bara be till Jesus. Jesus säger: den dyrkan är förgäves. I Ordspråksboken 28:9 säger: om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Allvarliga saker. Om jag säger: nej, jag vill inte höra på Guds lag, jag vill inte lyssna på Guds lag, men jag vill bara be till Jesus, kommer han att höra vår bön? Han kommer inte det. Det här är allvarliga saker. Hur är det då? Men är det inte lagiskt att försöka hålla Guds bud, säger någon. Det står i nummer 11 där på ert studieblad. Är det inte lagiskt att försöka lyda Guds bud? Många är rädda för att prata om Guds bud, för man tänker att ja, men Paulus skrev ju såna här saker om lagen, om att man ska inte vara lagisk och såna saker. Så hur går det här ihop med det som Paulus skriver? Går det ihop ens? Låt oss titta på vad Jakob skriver först och främst. Jakobsbrevet kapitel 2. Om vi kan slå upp till det. Här är några otroliga verser. Aposteln Jakob skriver följande ord. Vers 14. Mina bröder, säger han, vad hjälper det att om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt, ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Vers 18. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, säger Jakob. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Är Jakob emot tro? Säger han att nej, det är fel att tro? Det säger han inte, eller hur? Men han säger att tron utan gärningar är död. Vi tittade i vårt tredje möte på frälsningen. Att det är en gåva utav nåd som Jesus ger oss. Vi kan inte förtjäna vår frälsning. Men när vi tar emot Jesus i våra hjärtan, så kommer det hända en förändring i våra liv. Det kommer synas att vi har tagit emot Jesus. Och det visar sig i våra gärningar. Det är det som Jakob lyfter fram här. Och det går faktiskt inte i konflikt med det som Paulus säger. Paulus, han fokuserar mycket på nåd. Han fokuserar mycket på tro. Och det gör han med all rätta. Det borde vi också göra, tycker jag. Men lägg märke till att Paulus tog inte bort lagen på något sätt. Han sa inte att nu är det okej att leva ett laglöst liv. I Romarbrevet 3, vers 28, så säger han så här. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas Gud? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den omskurna rättfärdig av tro. Eller han som förklarar den omskurna rättfärdig av tro. Och den omskurna genom tro. Så Paulus är tydlig. Vi förklaras rättfärdig genom tro. Oavsett om du är jude eller grek eller var du än är. Endast genom tro. Men så kommer han till vers 31. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, säger han, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Man kan säga att laggärningarna, de är inte roten till vår frälsning, men de är frukten av vår frälsning. Det kommer att synas i våra liv om vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Och därför är inte laglydnad någonting vi ska vara rädda för och tänka, åh, jag måste synda lite grann så att jag inte blir lagisk. Nej. Vi kan med 100% villighet försöka att hålla Guds bud i Guds kraft. Om vi förstår att det inte är genom våra egna ansträngningar som vi blir frälsta, men för att Jesus har förvandlat våra hjärtan, så vill vi göra det. Johannes, han är förresten precis på samma sida när det kommer till tro och gärningar. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Ganska allvarliga ord. Så apostlarna är överens. Ibland så har man försökt att hitta konflikter mellan dem. Men jag tror inte att man behöver göra det. Låt oss titta på nummer 12 där. Då står det så här. Har inte budorden ersatts med kärlekens bud i Nya testamentet? Jesus han pratade ju om kärlekens bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Har de här buden, vissa menar då att de har ersatt de 10 budorden. Så det är okej att bryta mot de 10 budorden så länge vi säger att vi älskar varandra. Men det är lite motsägelsefullt, eller hur? Om jag älskar någon kommer jag att mörda den personen. Nej, om jag älskar någon kommer jag begå äktenskapsbrott. Alla de här buden, då går inte riktigt ihop om man säger att jag kan bryta mot buden men jag kan ändå älska. Faktum är, Paulus förtydligar det här. Han säger i Romarbrevet 13 att dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord, du ska älska din nästa som dig själv. Aha. Så kärleksbudet är bara en sammanfattning. De första 4 buden handlar om vår relation till Gud och hur vi älskar Gud. Så vi skulle kunna säga, älska Gud. Men så kanske någon säger, men vad betyder det då? Ja, så måste Gud förklara ännu mer. Han måste säga, ja men det betyder till exempel att du inte har andra gudar vid sidan av mig. Det betyder att du inte missbrukar mitt namn. Det betyder att du inte skapar någon avgudar och böjer dig ner inför dem. Och så vidare. Och sen så säger Gud, åh älska dig nästa som dig själv. Det är förresten ett citat från gamla testamentet. Och då kanske någon undrar, ja men hur ska jag göra det då? Ja, till exempel du ska inte mörda dem, du ska inte begå äktenskapsbrott med dem, du ska inte ljuga för dem och så vidare och så vidare. Så det är egentligen en sammanfattning. Jakob säger precis samma sak. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, så handlar ni rätt. Till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Vad är motivationen? Vad borde motivera oss? Nummer 13 där. Vad borde motivera oss till lydnad? Är det rädsla för att gå förlorad? Är det en längtan av att visa upp sin fromhet för andra? Jesus säger, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Kärleken kommer att göra det enkelt. Första Johannes 5:3 säger att detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Vet ni, innan jag blev omvänd så kände jag att Guds bud de var riktigt tunga. Tunga, hårda bud. Stentavlor, eller hur? Och jag kände att oj, oj, oj. Ska jag göra det och det och det och det? Och det kommer att hindra mig från att må bra. Det kommer att hindra mig från lycka och glädje. Men när Jesus förvandlade mitt hjärta så insåg jag att det var ju konstigt om vi att tänka på det där sättet. Jag menar, tänk om alla höll budorden. Skulle man vara olyckligare eller lyckligare i världen? Jag hade inte behövt ha något lås på dörren. Jag hade inte behövt oroa mig för våld eller andra saker. Det hade varit ett paradis på jorden. Och jag förstod att Gud sa de här sakerna för att han älskade mig. Och när jag förstod Jesus kärlek till mig så kände jag att ja, men självklart vill jag hålla dina bud. Det är min längtan. Hur mycket kan jag göra för dig Gud? Och om kärleken motiverar oss så kommer inte buden att vara tunga. Nu, det finns ett bud som jag vill titta på här också speciellt. Och det är det budet som Antikrist försökte förändra. Det stod att han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Intressant. Det är speciellt det budet som handlar om heliga tider som antikrist försöker att angripa. Vet ni något budord som handlar om tider, heliga tider? Sabbatsbudet, eller hur? Förresten, här så säger påven säger att det här är en katolsk källa som säger att påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. De säger helt enkelt, vi har makten. Om Gud säger si och vi säger så, så gäller vårt ord och inte Guds ord. Och det har de också gjort. Om du jämför katechesens bud med de 10 budorden så ser du att det är väldigt många luckor och ändringar. Men speciellt det här budet om sabbatsbudet har ändrats utav den romerska makten. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Här har vi den här dagen är helig. Det är en helig tid. Som Gud gjorde helig när han skapade världen. Förresten, enligt Nya Testamentet, vem är det som är skaparen? Det är klart och tydligt. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som är till. Jesus är skaparen. Det var alltså han som helgade sabbaten. Den romerska kyrkan sa, nej, vi ska ändra på det här. Bevarandet av det gamla hedniska namnet Dies Solis eller söndag som den veckovis infallande kristna högtiden beror till stor del på föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar, både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Vi pratade om Konstantin i vår Daniels kurs. Vi såg att Konstantin var en figur som var mycket skicklig politiker, men han ställde till med en del oreda inom kristendomen. Han kompromissade lite grann. Han sa, vi tar lite hedendom, vi tar lite kristendom och så bakar vi ihop det. Och sen så skapar vi det här som vi kallar för den romerska kristendomen. Och söndagen var speciellt en del i det här. Vad säger Rom? Fråga, vilken dag är sabbatsdagen? Svar, lördag. Det är sabbatsdagen, säger de. Vilken dag firar judarna idag? Fortfarande? De firar lördagen, eller hur? Lördag är sabbatsdagen. Fråga, varför firar vi söndag istället för lördag? Svar, vi firar söndag istället för lördag. För att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag, säger deras katekes. Bevisa för mig från Bibeln att jag är bunden till att helighålla söndagen, säger Thomas Enright. Det finns ingen sådan lag i Bibeln. Det är endast en lag av den heliga katolska kyrkan. Bibeln säger, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Den katolska kyrkan säger nej. Genom min gudomliga makt upphäver jag sabbatsdagen och befaller dig att helighålla den 1:a dagen i veckan. Och hör och häpna, hela den civiliserade världen böjer sig ner i vördnadsfull lydnad till en befallning från den heliga katolska kyrkan. När blev sabbaten en helig dag? I skapelsen, ja, precis. Och det kan ni skriva på 16 där. När blev sabbaten en helig dag? Första Mosebok 2 så läser vi, på 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Förresten, varför har vi veckodagar? Eller varför har vi en vecka? Varför har vi 7 dagar i en vecka? Har ni någon gång funderat på det? Varför har man inte 10 dagar eller något mer logiskt? Bibeln säger att det är från skapelsen. För Gud skapade på 6 dagar och sen vilade han på den 7:e. Så han vilade på den 7:e dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Hur många judar fanns det här vid skapelsen?
Det fanns inga judar alls.
Det fanns inga alls. Det var bara Adam och Eva som var där. Här ger Gud en... Förresten, hade synden kommit in i världen i det här laget? Det var ingen synd heller där. Och då ger Gud den här gåvan till mänskligheten. Antikrist försöker att förändra på den här dagen då. Men då kan vi undra, men vilken dag är den sjunde dagen? Jag menar, du säger att det är lördag, men hur vet vi det då? Ja. Stämmer, ja. Vi har olika språk. Så här ser ni flera olika språk. På kroatiska så här är ordet lördag. Subota, på spanska är det sabado, på esperanto sabato, grekiska sabato, ungerska sombat, ryska subota, indonesiska sabtu. Om ni tänker på finskan, keskiviko, vilken blir den sjunde dagen då? Ni kan räkna ut det, men det blir lördag. Mittwochsamma i tyskan. Alla dessa språk visar att faktum är, det har varit ett faktum att veckans sjunde dag har varit lördag i alla tider. Och här, så här står det. Från 1973 ändrades i veckolayouten så att veckan börjar på en måndag. Tidigare räknades veckan börja på en söndag. Någon av er som var född innan 73, ni kanske kommer ihåg att en dag i tiden så var lördag den sjunde dagen. Du kommer ihåg det?
Ja.
Jag kan inte komma ihåg det, för det var innan min tid. Så jag måste läsa det i böckerna. Men om man tittar, jag var i Malmö och delade ut flygblad till olika serier och sånt när jag jobbade där. Och så hittade jag en ganska intressant layout här. Det var olika dagar som, eller olika gator som hade veckodagsnamn. Och som ni ser här så börjar det med Söndagsgatan. Sen är det Måndagsgatan, Tisdagsgatan, Onsdagsgatan, Torsdagsgatan, Fredagsgatan och sen Lördagsgatan i slut som sjunde. Så även i Sverige så var det så. Men Bibeln säger också att det var lördagen. I Matteus kapitel 28, vers 1 så står det att Jesus uppstod efter sabbaten i gryningen den första veckodagen. Så Jesus, han dog på fredagen, eller hur? Långfredagen pratar vi om. Han låg i graven på sabbaten och vilade. Intressant. Och sen uppstod han till ny verksamhet på den första dagen på söndagen. Så när vi tittar på Bibeln så ser vi att, om ni tittar på nummer 17 där, vilken veckodag infaller sabbaten på, så är det tydligt från Bibeln att det är lördagen som är den sjunde dagen. Men då kan vi undra, hur viktigt är det här då? Vad med Jesus, ändrade inte han på det här när han kom? Markus kapitel 2, vers 27-28. Jesus sa till dem: sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Så vem är sabbaten, eller vem är herre över sabbaten? Det är Jesus Kristus, eller hur? Och han sa att sabbaten, den blev gjord för människan. Inte bara för vissa människor, utan hela mänskligheten. Nu var det så att fariseerna, de hade lagt till en massa egna regler på hur man skulle fira sabbat. Och ja, vi kommer till det lite här så småningom. Men vad gjorde sabbatens herre? Vad gjorde Jesus på sabbaten? Bröt han mot budet? Stämmer bra. Lukas kapitel 4, vers 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Så det här var inte någonting han bara gjorde en gång, utan han brukade göra det. Han reste sig för att läsa ur skriften. Jesus predikade på sabbaten ibland. Han gick till synagogorna. Han, han helighöll den. Han firade den i enlighet med Guds lag. Och fariseerna angrep ju honom på många sätt, för de hade lagt till en massa andra bud. Om ni tittar på fråga 20 där, så står det så här. Fariseerna hade skapat många egna regler omkring sabbaten som gjort dagen till en plåga för folket istället för den välsignelse den var tänkt att vara. Och frågan är, följde Jesus dessa mänskliga traditioner? Och vi hinner inte titta på de här texterna. Men Jesus, han visade tydligt hyckleriet i de här falska, fanatiska idéerna som de här judarna hade. Till exempel, man fick inte tända ett ljus på sabbaten. Och man fick inte bära på en matta på sabbaten. Man fick inte bota människor på sabbaten, sa de. Man fick inte plocka en blomma på sabbaten. Eller speciellt, om det var ett axstrå fick man inte plocka det, för det var skörd. Kan ni tänka er? Det är ingen som skördar på det sättet, eller hur? Det här var en fanatisk idé som fariseerna kom fram till. Det står ingenstans i Gamla testamentet att det var så man skulle ha firat sabbat. Utan det här var en tradition som de här fariseerna hade hittat på. Fortfarande idag så kan man åka till Israel och man kan se att många av dessa traditioner lever kvar. Man får inte trycka på en knapp på sabbaten, så hissarna, de går automatiskt på sabbaten där. Jag träffade en kvinna i Uganda som var jude, och hon på sabbaten så satt hon i mörkret och läste, för att hon fick inte slå på lampan, för då var det som att göra upp eld på sabbaten. Alltså, så hon satt där i mörkret. Dessa otroliga idéer gick Jesus rakt emot. Han sa, här är... Jag har inget som helst med biblisk religion att göra. Men för det så upphävde han inte sabbatsbudet, som vissa menar. Om vi tittar på Jesus lärjungar, vad gjorde de? Vad gjorde Paulus på sabbaten? Det stod att till dem så gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Han gick till en synagoga där. Så Paulus hade fortfarande för vana i apostlagärningarna, långt efter att Jesus har dött och uppstått, så fortsätter han att gå i kyrkan på sabbaten. Han fortsätter att fira den dagen helig. Apostlagärningarna 18:4. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. Så både judar och greker samlades och tillbad Gud på sabbatsdagen. Och där var Paulus och undervisade och höll gudstjänsten. I Apostlagärningarna 16:13 så står det så här. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten, skriver Lukas, och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Varför sökte de efter ett böneställe på sabbaten? Om det var så att sabbatsdagen inte var helig längre. Vi satte oss ner och började tala med de kvinnor som hade kommit dit. Faktum är att Jesus sa till sina lärjungar att vid Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus, så sa han, be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Men varför vi inte ska fly på vintern, ja, det är ju uppenbart, det skulle vara väldigt kallt och omständigt, men varför inte på sabbaten? Om inte sabbaten fortfarande skulle vördas och helgas. Så sabbaten var fortfarande en viktig del i den tidiga kristna kyrkan. Det står i Sunday a Sabbath i John Lays bok. Från apostlarnas tid fram till kyrkomötet i Laodicea fortsatte den judiska sabbaten, som de kallar den, att helighållas. Vilket kan bevisas från många författare, trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Intressant. Antikrist försökte förändra på det här. De försökte stoppa människor från att fira den här judiska sabbaten. Men de lyckades inte helt. Vi tittade på det där med Konstantin. Kyrkan tog, här är från The Catholic World. Kyrkan tog den hedniska filosofin och gjorde den till trons sköld mot hedningarna. Hon tog det hedniska Pantheon i Rom, templet för alla gudar och helgade det åt martyrerna. Så har det förblivit till denna dag. Hon tog den hedniska söndagen och gjorde den till den kristna söndagen. Solen var en av hedendomens främsta gudar. De gamla nordborna kallade honom Balder, den vackra, den vita guden. Solen hade tillbedjare vid samma tidpunkt i Persien och andra länder. Det är i sanning något kungligt med solen, vilket gör den till en lämplig bild på Jesus rättvisans sol. Därmed verkar kyrkan i dessa länder ha sagt: behåll det gamla hedniska namnet. Det ska förbli heligt och helgat. Och så blev den hedniska söndagen som var tillägnad Balder, den kristna söndagen, helgad åt Jesus. Det här är bara historia, det här är vad katolikerna själva säger och de är ganska stolta över det. Men jag tror att det uppfyller Bibelns profetior om antikrist. Det är oerhört tråkigt, skriver baptisten Edward Hiscox, att söndagen anlände brännmärkt med hedendomens stämpel och döpt med solgudens namn när den antogs och helgades av den påvliga avfallet och efterlämnades som ett heligt arv till protestantismen. I sista tiden så kommer Gud att ha ett folk som håller hans bud. Uppenbarelseboken 12:17 säger: i sitt raseri mot kvinnan så gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Jag vill vara bland dessa. Jag hinner inte gå in på det här, men faktum är, genom hela kyrkohistorien så har människor firat sabbaten. Även idag så är det många som återupptäcker sabbatens innebörd. Och helt enkelt, om vi vill vara säkra på att inte ta emot märket, så behöver vi, som vi läste här, hålla fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och det finns en fråga där, nummer 23. Önskar du att vara bland dem som håller Guds bud, inklusive förstås det här sabbatsbudet? Och du får välja det svar som stämmer bäst in på dig. Kanske har du frågor fortfarande. Kanske är du inte redo att säga: ja, jag vill vara bland dessa ännu, för jag har fortfarande frågor. Det är okej. Men jag tror att vi alla vill vara i den här gruppen i alla fall, oavsett vad det betyder. Och Jesus kommer att hjälpa oss. Den helige ande kommer att sändas till oss för att hjälpa oss att hålla hans bud. Så när du har svarat på den, så låt oss be att Gud ska vara med oss. Och sen så öppnar vi upp för frågor. Herre, vi tackar dig för att du är sabbatens herre. Vi tackar dig för att du har gett oss din lag, inte som ett tungt ok, men som en glädje för att öka vår lycka. Jag ber att vi ska kunna se det på det sättet. Och hjälp oss att vara bland den här gruppen som håller Guds bud och har tro på dig, Jesus. Vi ber i ditt namn. Amen.